Jag kommer aldrig att glömma den dag för ungefär 2 år sedan då vår dotter Sofia föddes. Det var en helt surrealistisk upplevelse. Och som man så känner man sig ganska oduglig. Det enda som jag kunde bidra med i det här sammanhanget var att jag fick förmånen att massera min fru i ryggslutet i typ 10 timmar. Men till slut då, i alla fall efter många timmars hårt arbete av min fru framför allt, så kom det ut en liten varelse och huvudet såg ut som en lång kon så här. Det var väldigt speciellt, men man kunde inte hålla tårarna tillbaka. Det var en otrolig upplevelse. Jag tror att det är omöjligt att med ord beskriva hur det är att se när ens eget barn föds. Men hur stort det än är att ett barn föds, så finns det ingenting eller inget barns födelse som går att jämföra med när Jesus föds som ett litet barn i ett stall i Betlehem. Det är som att tid och rum koncentreras in i ett litet barn som ligger i en krubba. Och i och med att det här lilla barnet föds förkroppsligas uppfyllelsen av Guds löften ända från tidernas begynnelse. Och i den här predikan så ska vi titta lite närmare på hur Guds löften uppfylls genom Jesus Kristus. Och vi ska titta på 3 saker. 3 aspekter av detta utifrån den här texten. Så det första är att Guds löften uppfylls genom att Jesus uppfyller lagen. Jesus uppfyller lagen. Och 2, Jesus frälser oss från våra synder. Jesus frälser oss från våra synder. Och 3, Jesus regerar i evighet. Jesus regerar i evighet. Så, första punkten. Jesus uppfyller lagen. I sig så var det ju inget konstigt att en judisk pojke omskars 8 dagar efter sin födelse. Det gjorde man med alla judiska pojkar. Men omskärelsen var ju inte bara en tradition i Israel. Det var ett förbundstecken. Det var ett tecken på att man var en del av Guds förbund med Abraham. Och det var ett tecken på att man var en del av Guds förbund med Israels folk, som då det förbund som förmedlades genom Mose. Så låt oss kort då titta på Guds förbund med Abraham. Och vi kan läsa i 1 Mosebok kapitel 17. Så 1 Mosebok kapitel 17. Så ser vi hur Gud sluter förbund med Abraham. Så kapitel 17 i 1 Mosebok står det så här. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom: se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Jag ska göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig och kungar ska utgå från dig. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Vi kan notera här att att Gud upprätt förbund med Abraham. Och det ska gälla alla Abrahams efterkommande från släkt till släkt. Vi kan läsa vidare ett par verser. Sedan sa Gud till Abraham: du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud. Det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. Generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Båda den som är född i huset och den som köpts för pengar från främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Men en oomskuren, en av manligt kön som inte fått förhuden bortskuren, han ska utrotas från sitt folk. Han har brutit mitt förbund. Så omskärelsens praxis i Israel, det börjar alltså med att Gud sluter förbund med Abraham. Och tecknet på det här förbundet, det skulle vara att man skar bort förhuden på alla av manligt kön när de var 8 dagar gamla. Och det här var inte valbart. Om någon inte omskars så var det ett förbundsbrott och det skulle få väldigt allvarliga konsekvenser. Och precis som Gud sa när förbundet slöts med Abraham, så fortsätter omskärelsen även i förbundet med Israels folk som slöts på Sinaiberg. Vi behöver inte slå upp det, men vi läser bara kort ifrån 3 Mosebok kapitel 12 där det står så här. Herren talade till Mose. Han sa: säg till Israels barn, när en kvinna blir havande och föder en pojke ska hon vara oren i 7 dagar. Lika många dagar som vid sin månadsrening ska hon vara oren. På 8:e dagen ska hans förhud omskäras. Så omskärelsen var alltså ett tecken, en identitetsmarkör för Guds folk. Det betydde att det var i förbund med Gud. Och en del av förbundet var att Israel skulle vara ett heligt folk som levde efter lagens, eller förbundsordets då, alla bud. Så, när Jesus omskärs på den 8:e dagen enligt lagen, så är det inte bara en tradition i största allmänhet som följs. Utan när Jesus omskärs så innebär det att Jesus blir en del av hela Guds plan genom hela historien. Och med början då hos Abraham. Han blir en del av Guds förbund. Och i och med det så föds han in i att leva efter Guds alla bud och stadgar som förbundet stipulerade. Inkarnationen, det vill säga att Gud blir människa, handlar alltså inte om att bara om att Gud just blir människa i Jesus Kristus. Det innebär också att Gud identifierar sig på det djupast möjliga sättet med sitt folk. Då han på alla sätt lever under samma förutsättningar. Paulus uttrycker det så här i Galaterbrevets 4:e kapitel. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Så Jesus föds alltså in i ett sammanhang ställd under lagen, Guds förbundsord. Det har knappast undgått någon att det har varit fotbolls-VM i Qatar. Och förutom då den här sportsliga rapporteringen som har naturligtvis varit stor och omfattande, så har det också varit en hel del rapportering om alla de här gästarbetarna som kommer till landet Qatar. Och det är människor som lever i svåra förhållanden under i sina hemländer. Och så kommer man till Qatar, det här rika landet, för att då arbeta så man ska kunna försörja sig och sina familjer, skicka pengar till dem. Men väl i Qatar så har man då fått arbeta under slavliknande förhållanden, ofta med dåliga löner och bristande säkerhet. Så kontrasten med ett sånt här fotbolls-VM blir naturligtvis total. Å ena sidan har vi de här enorma skrytbyggena där människor som troligen många av dem kan bada i lyx och överflöd. där, liksom, där de bor. Och sen har vi 90% av befolkningen som ett stenkast därifrån riskerar sina liv för att få ihop mat för dagen för sig själva och sina familjer. Och när Gud blir människa i Jesus Kristus, trots att han var hela jordens herre, så valde han att inte liksom glida in på en räkmacka. Och för att använda den här bilden av Katar så identifierar han sig med gästarbetarna. Han tar anställning under precis samma förutsättningar som dem. Han får ingen specialbehandling utan han blir en del av sitt folk precis, på precis samma förutsättningar när han ställs under lagen och förbundsordet. Så, Jesus blir alltså en del av sitt folk på alla sätt. För att han ska kunna representera sitt folk på alla sätt. Jesus blir en del av sitt folk på alla sätt för att han ska kunna representera sitt folk på alla sätt. Jesus har inte levt under andra förutsättningar än dig och mig. Utan han kan identifiera sig med allt det som vi går igenom i det här livet. Hebreerbrevets författare uttrycker det så här. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför gå frimodigt fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och det betyder att vi kan komma till Gud precis i det skick som vi är. Vi kan komma till Gud i precis det skick som vi är. Tyvärr är det så att många kristna tror att de behöver fixa till sig innan de kan förvänta sig barmhärtighet från Gud. Det är liksom att vi tror att vi måste bli friska innan vi kan gå till doktorn. Nej, precis som att vi går till doktorn för att vi är sjuka ska vi genom Jesus Kristus vända oss till Gud vår fader mitt i all vår synd och bröstenhet. Han har blivit en av oss, fast utan synd, för att göra det möjligt för oss att frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd hjälp i rätt tid. Det spelar ingen roll hur djupt nere i dyn som du är, hur ovärdig du känner dig. Jesus har gjort det möjligt för dig och för mig att komma inför Fadern genom att han levde det liv som du och jag inte kunde leva under precis samma förutsättningar. Så det var punkt ett, att Jesus uppfyller lagen. Då tar vi punkt två. Jesus frälser oss från våra synder. När föräldrar gav sina barn namn på Bibelns tid så var ofta namnets betydelse central. Det handlade inte bara om att barnet skulle ha ett namn, utan namnets innebörd skulle vara centralt i personens liv. Vi har ju till exempel, som vi läste om, Abraham som först fick namnet Abram, vilket betyder då upphöjd fader. Men som sen får ett nytt namn av Gud, Abraham, som betyder fader till många folk. Och namnets betydelse kommunicerade vem personen var. Och i vår text i Lukas så läser vi att barnet fick namnet Jesus. Det namnet hade han fått i princip redan innan han blev till då i Marias moderliv. Och det kan ju vara värt att göra en kort avstickare och bara kommentera att när Bibeln säger att Jesus blev till, så betyder det naturligtvis inte att sonen, den andra personen i gudomen, började att existera vid ett visst tillfälle i Marias moderliv. Vi bekänner att sonen är evig Gud, men han som människa blev till som människa i Marias moderliv vid ett visst tillfälle i historien. Och för att då förstå varför barnet skulle heta Jesus så behöver vi titta lite tidigare i Lukas evangelium i kapitel 1. Och vi kan, ja, ni kan slå upp det. Så i kapitel 1, och det här har vi läst tidigare i den här predikoserien. I kapitel 1 och vers 31 så är då ängeln som talar till Maria. Han säger: du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tro. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Och om vi också då tittar i den parallella texten i Matteus evangelium, så kan vi få lite mer information om hur det gick till när Jesus får sitt namn. Ni behöver inte slå upp det. Det står: hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och Jesus är ju den grekiska översättningen av det hebreiska och arameiska namnet Yeshua, som betyder Herren frälser eller Herren är frälsning. Och i Matteus evangeliet då ser vi att det finns en direkt koppling till namnets betydelse, då ängeln då säger att Jesus ska frälsa sitt folk från deras synder. I Lukas evangelium så ser vi två mer tillämpade aspekter av varför barnet ska heta Jesus. Först att han ska bli stor, han ska kallas den högste son, och sen att Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tro. Och med informationen från Matteus evangeliet om vad namnet betyder, så ska vi titta lite närmare på det som står i Lukas evangelium. Och första punkten, den punkt som vi är inne på nu, kommer att handla om Jesus som Guds son. Och i sista punkten i den här prediken då, så ska vi titta mer på vad det innebär att Gud ska ge Jesus hans fader Davids tro. Så nu kommer vi titta på Jesus som Guds son. Men de här två aspekterna är ju fundamentala i läran om Jesus som frälsare. Och det kommer ju naturligtvis inte gå att täcka det i en predikan. Men jag tänkte försöka belysa ett par saker och sen koppla det tillbaka till inkarnationen då. Så, som evangeliskt troende kristna så tror vi på rättfärdiggörelse genom tron alena. Det är en oerhört viktig lära, och det är oerhört viktigt att vi förstår att vi blir rättfärdiga inför Gud endast genom vår tro på Jesus Kristus och hans ställföreträdande offer, inte genom våra egna gärningar. Men om vi gräver lite vidare och försöker komma till kärnan i frälsningen, så ser vi att frälsningen är relationell i sitt väsen. Den första människan fick i lustgården befallningen att inte äta av trädet med kunskap om gott och ont, för den dagen så skulle de döden dö. Det står så här i första Mosebok kapitel 2. Från vers 15. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna befallning: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Så vad är det då som händer när människan faller? När människan faller i synd. Ja, vi vet ju att det fick både andliga och fysiska konsekvenser. De fysiska var att de började dö. Vi alla dör. Men framför allt så dog de andligen. Deras relation till Gud förändrades fundamentalt. De gick från att vara Guds vänner, att kunna vandra tillsammans med honom i lustgården, till att bli Guds fiender och vara utvisade från hans närvaro. Så människans mest fundamentala problem är inte att vi har överträtt Guds bud. Människans mest fundamentala problem är att vi är Guds fiender. Vi är i vår natur fientligt inställda till Guds person. Människans mest fundamentala problem är att vi är Guds fiender. Vi i vår natur är fientligt inställda till Guds person. Sen visar sig ju naturligtvis vår fientliga inställning till Gud i att vi överträder hans bud och inte vill leva i enlighet med hans vilja. Ett annat sätt att säga det här på, att vi är inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar därför att vi är syndare. Så när människan bryter mot Guds bud, när vi bryter mot Guds bud och vårt eget samvete genom att ljuga och manipulera, vara girig efter mer eller tråna med våra ögon efter någon som inte är vår, så sker det för att vi har det i oss. Det är sådana vi är som människor. Så när vi försvarar det här beteendet med att säga, ja men sån är jag, så är det inget försvar alls. Det bara bekräftar vad det faktiska problemet är. Det här är något som vi ärver hela vägen från genom historien ända tillbaka till Adam. Så vad innebär det då att Jesus frälser sitt folk från deras synder? Ja, som vi har sett så föds Jesus som människa genom att den heliga ande kommer över Maria. Och det innebär att Jesus föds som människa, men inte som fiende till Gud som alla andra. Han föds som Guds älskade son. Han föds som Guds älskade son. Och det är det vi börjar se direkt i fortsättningen när man läser vidare i Lukas evangelium, att Jesus är speciell. Och kanske allra tydligast syns det när Jesus döps. I Lukas kapitel 3 så står det att när nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Jesus var Guds älskade son. Han hade den djupaste formen av intimitet med fadern själv. Och därför var Jesus den enda som kunde leva ett rättfärdigt liv inför Gud. Därför att han i sin natur som Guds son levde i sann intimitet med fadern. Jesus blev inte Guds son för att han följde Guds bud. Han var och är Guds son och därför följde han Guds bud fullkomligt när han vandrade här på jorden. Så det som sker när Jesus spikas upp och dör på korset är alltså inte bara att Jesus tar straffet för att vi har brutit mot Guds bud, utan Jesus går in i vårt förhållande till Gud som hans fiender och låter all Guds vrede riktas mot honom. I Kolosserbrevets första kapitel så läser vi att Gud beslöt att låta hela fullheten bo hos honom, alltså Jesus. Och genom honom försona allt med sig själv sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Genom Jesu död försonas vi med Gud. Vi går från att vara Guds fiender till att få Jesu relation till Fadern. Och det här får sin fullbordan och bekräftelse genom att vi får den helige ande. Vi läste i Galaterbrevet kapitel 4. Låt oss läsa det, den texten igen. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge insatt av Gud. Så här kommer vi nu till frälsningens mål. Inte bara att vi rent juridiskt står rättfärdiga inför Gud, utan att Gud själv genom den helige ande tar sin boning i oss. Den intimaste möjliga relationen till Gud, att han bor i oss genom sin ande. Att han bor i oss genom sin ande. Och det här får ju naturligtvis en mängd konsekvenser för oss. Men jag skulle vilja belysa en specifik sak. Om frälsningens kärna är att vi får en ny relation till honom som söner, hur tar det sig då uttryck i våra liv? Hur påverkar det till exempel vårt sätt att läsa Bibeln? Ja, det är naturligtvis jätteviktigt att läsa Bibeln, det är Guds ord. Men handlar vår bibelläsning om att växa i teoretisk kunskap eller om att lära känna Gud bättre och växa i intimitet med honom? I Johannes evangeliet kapitel 5 så läser vi om att Jesus tillrättavisar judarna i hur de läste Guds ord. Han säger så här till dem: ni forskar i skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Så judarna forskade i skrifterna, men det ledde inte dem till Jesu person, den enda som kan ge liv. Och i Filipperbrevet 3 kapitel så beskriver Paulus att om någon kunde liksom förlita sig på det yttre så är det han. Han var omskuren på 8:e dagen och som farisé så kunde han skrifterna utan och innan. Men sen säger han från vers 7: men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tro. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus hade jättemycket bibelkunskap innan han blev kristen. Men efter att han fick möta Jesus så handlade hans liv om att lära känna honom. Skriften hade slutat att vara ett sätt att förtjäna Guds godkännande och istället blivit vägen till att lära känna den enda sanna Guden. Skriften hade slutat att vara ett sätt att förtjäna Guds godkännande och istället blivit vägen till att lära känna den enda sanna Guden. Och vi måste förstå att när Nya testamentet talar om att lära känna Gud så är det inte bara att samla på sig teoretisk kunskap om Gud, utan det handlar om en intim relation som går bortom teoretisk kunskap. En kunskap som leder oss till att njuta av honom i all hans perfektion. Att njuta av honom i all hans perfektion. Så det var punkt 2. Jesus frälser sitt folk från deras synder. Kommer vi till punkt 3. Jesus regerar i evighet. Så den andra aspekten vi ska titta på då, av Jesus som frälsare, är att han är kung. I Gamla testamentet läser vi att Gud räddade nationen Israel från slaveriet i Egypten. Han förde dem till det land som han hade lovat dem. Där upprättade han då så småningom Israel som ett kungadöme och med kung David som kung. Och när vi läser det nya testamentet så förtydligas det att det här som hände med Israels folk, det är en skuggbild av en andlig realitet och också av någonting som skulle komma. Lukas, när han beskriver Jesu gärning och Jesu budskap, så sammanfattar han det med frasen då: evangeliet om Guds rike. Evangeliet om Guds rike. Och till exempel i Lukas evangelium kapitel 4 så står det, ni kan slå upp det faktiskt, Lukas kapitel 4 ifrån vers 40. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Även onda andar for ut ur många och de skrek: "Du är Guds son." Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en enslig plats. Folket sökte efter honom och när de kom fram till honom ville de hålla kvar honom så att han inte skulle lämna dem. Men han sa till dem: "Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd." Och han predikade i synagogorna i Judén. Så Israel som nation hade fiender i form av andra nationer då runt omkring som ville Israel ont. Och det vi ser i Nya testamentet är att det här var en skuggbild av det andliga förtryck som Guds folk befann sig under. Guds folks fiende nummer ett är Satan som attackerar och förtrycker Guds folk. Och Satans makt är naturligtvis kopplad till vår synd som ger Satan en ingång i våra liv. Men med Jesu intåg i den här världen så kommer också Guds rike in i världen på ett nytt sätt. Vi ser hur Jesus förlåter människorna deras synder, hur han botar sjuka genom att lägga händerna på dem. Och vi ser hur han driver ut onda andar och hur han befriar många från de onda andarnas förtryck. Och Petrus, han sammanfattar Jesu gärning när han predikar för Cornelius i Apostlagärningarna 10. Så då säger han: "Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judén med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom." Så vi ser alltså att Jesus kommer till den här jorden som frälsarkonung för att befria sitt folk från fiendens förtryck. Men vidare, när han ger oss den helige ande är det för att vi ska fungera som soldater i Guds rike. Vi är kallade att strida för Guds rikes utbredande i den här världen. Att vara kristen innebär att vara i krig. Att vara kristen innebär att vara i krig. Och det innefattar ju naturligtvis först och främst att vi är kallade att kämpa för människors frälsning. Men det innebär också att vi kämpar för att se människor bli helade från sjukdomar, befriade från demonisk påverkan och få uppleva Guds rike på alla livets områden. Och teologer, de brukar prata om att Guds rike redan är här men att det inte har nått sin fullbordan. Och det hjälper ju naturligtvis oss att förstå att medan vi lever här på jorden innan Jesus kommer tillbaka så kommer syndens konsekvenser att vara påtagliga. Ondska, sjukdom, förtryck, orättvisor och så vidare kommer att vara en realitet. Men vi får inte glömma bort att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och han har gett oss den helige ande för att hans kraft och makt ska verka i och genom oss. Så låt oss inte kapitulera utan att fortsätta och uthålligt strida för att se mer av Guds rike i våra liv och i det sammanhang som vi befinner oss. Jag tycker att det är väldigt intressant att se hur församlingen i Jerusalem bad när de fick uppleva motstånd och förföljelserna i Apostlagärningarna kapitel 4. De säger så här, de ber så här: "Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken under ske genom din helige tjänare Jesu namn." Och när de hade bett skakades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Så deras bön handlade alltså inte om att de skulle få liksom bättre argument för evangeliet. Och det är inget fel att ha bra argument för evangeliet, men det var inte det som var deras bön, utan de bad att Gud skulle visa sin mäktiga kraft i och genom dem. Så låt oss också ropa till Gud och be om att få se mer av hans rike och hans mäktiga kraft verka genom oss nu och här. Men samtidigt så får vi ju inte tappa blicken på det som ska komma och bara fokusera på nu och här. I första Thessalonikerbrevet så säger Paulus så här, kapitel 4. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Och aposteln Petrus skriver i andra Petrusbrevet från kapitel, eller i kapitel 3. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur helig och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Så Jesus kommer tillbaka för att fullborda sitt rike i den här världen. Och då ska han göra slut på alla sina och Guds folks fiender och han ska regera i evighet. Han ska göra allting nytt, fullständigt befria oss från fiendens förtryck. Och upprätta nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Men framför allt ska han bo ibland sitt folk. Vi ska få se honom ansikte mot ansikte och alltid vara hos honom och njuta av hans härlighet för evigt. Vi ska få njuta av hans härlighet för evigt. Och det är verkligen någonting att längta efter och se fram emot. Så, som avslutning. Ingen människas födelse är lika avgörande för universums framtid som när Gud föds som människa i Jesus Kristus. Vi har nu tittat på tre aspekter av hur Guds löften till sitt folk får sitt ja och amen genom att Guds son blir människa. Vi såg att Jesus uppfyller lagen. Och att Jesus frälser oss från våra synder. Och till sist att Jesus regerar i evighet. Och evangeliet om Jesus Kristus är det bästa budskapet som någon kan höra. Guds enda son, född av fadern före all tid. Ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, blev människa i Jesus Kristus. Han identifierar sig med sitt folk genom att han omskars på den åttonde dagen och på så sätt gick in i det förbund med alla dess löften och krav som Gud hade gett till Israels folk. Han lever ett liv i sann intimitet med fadern och behagar honom i allt för att sedan ta vår plats på korset som Guds fiende för att vi i honom skulle bli Guds söner och få den utlovade anden. Han har också kommit med sitt rike för att frälsa oss från all fiendens förtryck. Vilket vi får uppleva redan här och nu, men som får sin fullbordan när Jesus kommer åter för att upprätta sitt rike helt och fullt. Men det här budskapet är inte bara en fin teori. Gud vill ha en nära, intim relation med dig och mig. Om du inte känner honom så behöver du kapitulera inför honom och be honom frälsa dig från dina synder. Och om du känner honom, gör det till ditt livsmål att leva för att din relation till honom ska bli intimare och djupare för varje dag som går. Att inte bara ha teoretisk kunskap om honom utan att få njuta av honom varje dag. Amen. Låt oss be.